Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vad blir det för mord?
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Johanna Hurtig-Wagrell, och med
Elinor Svensson.
Yes, hur är läget?
Det är så bra så.
Det är så mysigt.
Ja, alltså vi spelar ju in detta före påsk för att vi ska kunna vara lite påsklediga.
Nej.
Va? Tyvärr. Jo, jag i alla fall.
Ja, du. Grattis.
Jag vet inte vad du ska göra. Jag har redan glömt bort.
Jag ska ha två bokreleaser i två olika delar av landet.
Yeah.
Och alltså signera en jävla massa böcker ska jag göra.
Mm.
Och kuska runt och gigga och ha barnkalas och allt sånt. På en 4 dagars vecka.
Jävla.
Det blir kul. Det har varit kul. Det är över nu. Alltså, så, den här dagen när det här kommer ut är min lyckligaste dag.
Ja.
Jättelänge.
Är det 8 april då?
Oh!
Gud vad festligt.
80s.
För då får du gå igen.
Nej. Det, då är det 3 veckor kvar så jag får gå. Men jag får ta bort stygnen. Så det är den lilla grejen.
Jag tänkte precis säga, det är också alla lyssnares gladaste dag. För då slipper de höra någonsin igen om din fot. Men då är det inte det.
Gud nej. Det är 3 veckor kvar och konstant gnäll om den.
Ja, förståeligt. Gud, ja. Det är din mänskliga rättighet.
Ja, men ingen kan säga att jag ska ha ont någonstans eller vara lite sjuk utan att prata om det hela tiden.
Ja, nej.
Konstant.
Allt detta stämmer. Men den 10 april ska jag till Sundsvall och gigga. Det var länge sedan.
Ska du?
Mm, jättelänge sedan. Fan
vad kul.
Känns det som i alla fall. Ja. Så då kan man ju kolla. Klubben heter Checka Jaken Comedy.
Det är en bra klubb faktiskt.
Ja.
Det var kul. Det var där jag var fast på tåget väldigt länge.
Ah, kul.
Mm. Mm, så att de fick skjuta på kvällen.
Just det. Så himla dumt. Men may the odds be ever in my favor. Då är det ju fullblown vår.
Det får vi se.
Hoppas jag.
Fan vad mysigt. Åka till Sundsvall och gigga lite.
Ska bli kul. Ja. Alltså jag har inte så mycket att säga idag. Har du någonting att säga? Till ditt försvar.
Nej, jag tänkte på något innan, men jag kommer säkert komma på det sen. Let's do this.
Yeah.
Då kommer jag avbryta mitt i och bara, hallå.
Hallå, ja, igår gjorde du ont i min fot igen.
Tänkte på sjukhus. Jag får prata om en grej, för det höll jag på med nu.
Mm.
Kolla på den här dokumentären. Alltså jag har inte sett den innan. Jag har bara hört att det pågår liksom snack om Russell Brand. Har du sett den dokumentären? Finns på SVT.
Nej, det har
Russell
inte.
Brand och kvinnorna.
Är det en ny?
Nej, inte så himla.
Men, va? Varför har vi inte pratat om honom länge då?
Nej, men alltså, du vet hur det är. Det är den klassiska historien.
Ja. Yeah.
Du vet. Och det är bara, det är bara
boy
slog mig när jag såg
and
den.
Treats her badly over and over again. And with
men
other
boy
girls.
Is absolutely liksom vad ska man säga, predator från dag ett. En super disturbed, alla vet det. Alla vet att det är någonting.
Yep.
Men liksom, det är bara svårt att sätta fingret på vad fan det är.
Yep. Riktigt. Och sen känd och älskad.
Exakt. Och är liksom, du vet, duktig på det han gör. I would assume. Men det är bara det att jag bara sitter och kollar på den och säger oh, herregud, liksom, here we go again. Och att han liksom säger rätt ut att han är sån. Det var samma med den här Jimmy Savile. Hette han så, Savile?
Ingen aning.
Jimmy Savile säger man ju.
Okay.
Han, den här alltså, jätteälskade England-gubben som visar sig vara så superpedo.
Okej. Okay.
Det finns en bra dokumentär om det på Netflix.
Yeah.
Det blev nästan som ett nationellt trauma där när det kom fram att han var no good. Men så får man se liksom från intervjuer där han liksom typ säger att han är det. Men fast det bara blir ett skämt. Förstår du? Alltså Russell Brand också, han bara...
Yeah, ja, han har gjort stand-up om det.
Han har gjort stand-up om det, men han också säger det liksom lite hela tiden. Alltså, man bara, det är kul skämt en gång när du liksom allude to me, to you raping someone, för det är en helt sjuk grej att säga. Liksom.
Yeah.
Men när man ser det nu, man bara, men... Nej, men alltså, det är, för det är så märkligt. Hur som helst så tyckte jag att den var lite spännande. Men då har inte du sett den, så då kan vi ändå inte diskutera det. Jaha, nej, då får vi gå vidare i livet.
Men det var, jag har sett en tweet om det här. Okej, så här.
Ja.
När de här grejerna kom ut om honom, när de första anmälde, eller vad det var.
Mm.
Så var det en som retweetade sig själv, en gammal tweet. Som de skrev för flera år sedan. Och alltså, för Russell Brand har ju också gjort en resa högerut, så att säga. I politiskt. Och blivit så här woke community, man får inte säga någonting längre. Har jag hört, jag har inte konsumerat honom på 1000 år.
Nej.
Men liksom har en YouTube-kanal där han får prata fritt, för han fick inte göra det på radion. Du vet hur det ofta
blir. Fattar.
Och den här personen då som retweetade sig själv för flera år sedan var, det var på engelska, men jag tror det var en tjej som skrev att den här resan högerut som han gör nu, jag tror 100% att det är ett överlagt move, för att han ska kunna säga sen att han har hört att det ska komma ut allegations mot honom. Så den här resan högerut är för att han ska kunna kalla det en witch hunt.
Ja, ja, ja.
Och att the woke people bara är efter honom för att han inte conforms to their
ja, precis.
Norm.
För att han vad? Jag är promiskuös, det vet alla.
Ja, men också så här, nu är det bara för att jag inte är på er sida så är ni efter mig, för ni vill att alla ska tycka exakt samma sak, så nu kommer ni liksom hitta på massa anklagelser mot mig och alla kommer tro på det, och det är just snyggt. Vilket, och så då retweetade den personen sig själv och bara, oh my fucking god, I called it, eller något sånt. Det var ändå, jag fick lite gåshud.
Ja, det fattar jag verkligen.
När någon har suttit och haft en liten konspirationsteori som bara, va? Jag hade rätt.
Yes!
What up?
Sen ballar ur med anklagelser från det kontot. Alltså så hade det varit för mig. Om det bara, jag gör en sån, bara, jag tror så här. Sen bara, du var rätt.
Gud ja.
Och bara, vad kan jag mer?
Det är som man skulle drömma någonting som sen hände.
Ja, ja.
Då skulle man ju bli tokig och bara, ja, jag är lite medial.
Men, gud ja.
Och liksom för att man drömmer någonting. Alltså i natt så drömde, i morse drömde jag, så jävla meningslös dröm. Jag drömde att Lisen höll på att spy. Och då vaknade och då satt hon och tittade på mig.
Nej.
Och då hade jag liksom haft en dröm en gång om att hon var, eller om, som slog in sen. Då hade jag ju varit så, det var hennes energier som ville väcka mig just då. Så hon i drömmen fick min uppmärksamhet för att jag skulle se henne.
Ja, det är så jävla starkt.
Exakt det. Exakt det hade hänt. Oj. Bra.
Mm.
Men då får jag väl se den dokumentären då.
Ja, det får du göra.
För bövelen. Jag hatar dokumentärer.
Jaha, ja, då kan du skita i det. För det är verkligen en dokumentär. Det ska inte sticka under stol med.
Nej. Bra. Mm. Good times. Då kör vi då.
Det gör vi.
Ja, jag ska berätta för dig om ett fall som är mordet på Lauren Giddings. Och jag har fått hjälp av Maria. Igen. Maria Pettersson, tack för mycket för det. Året är 2011 och vi är i Mason, eller Macon i Georgia.
Just det. Macon, Georgia, som... Mason, Georgia. Det har jag haft svårt med innan.
Ja, det stavas ju som bacon. Jag har ingen aning. Nu har jag googlat, det är Macon.
Ja.
Macon, Georgia.
Mm. Gud vad jag är så glad att det var Macon, så att det blev som bacon.
Ja, eller Macon som bacon. Mm-hmm. Vi är då i metestaden här, va? I stadens historiska distrikt. Där ligger Mercer, heter det väl då? Mercer har jag tänkt hela tiden. Mercer University, som har både juridikavdelning och medicinsk avdelning, bla bla bla. Men här pluggar i alla fall 27 år gamla Lauren Giddings. Mm. Hon föddes den 18 april 1984 och växte upp i Tacoma Park i Maryland. Mm. Och först så ville hon bli läkare, men sen så insåg hon att hon skulle bli advokat. Och hon var den första i sin familj att gå college, så alla var väldigt stolta över henne. Hon var väldigt ambitiös och satsade full on på sina studier. Och hon beskrivs som självsäker och smart, och hon har alltid med sig sina kursböcker vart hon än går. Så har hon med sig dem. Plugga, plugga, plugga.
Gud vad kul. Det känns, alltså, för, jag fattar att det är för att de ska plugga så. Men det känns, också, det känns också som att det skulle kunna vara en sån trope. Du vet att man bara, jag är lite så här plugghäst upp.
Eller hur? Eller så, bussen är sen. Okej, vänta lite. Plocka fram alla böcker.
Ja.
Och då får jag väl plugga lite då.
Mm, och typ så här, du vet, som att ha glasögon fast utan några linser i.
Mm.
Eller några glas
i. Mm. Mm. Ja. Ja, men man kan ju tro det, va? Men då är man avundsjuk.
Ja, då är man bara missunnsam.
Visst, så är det alla som säger något annat om jag är avundsjuka. Och hon gjorde programmet för offentliga försvarare. Hon ville jobba i offentlig tjänst i framtiden och försvara brottslingar som inte hade råd med advokat. All around a good person. Hon beskrivs som livlig och utåtriktad också. Väldigt lätt för att få vänner. Sociable är ett ord som har kommit upp många gånger. Och det blir ofta pubrundor med resten av studenterna på juridikfakulteten på helgerna. Och utöver att plugga och vara med kompisar så var löpning också en av hennes favoritgrejer.
Åh, gud, sluta. Hon är min drömperson. Den jag vill vara.
Ja, men verkligen. Varför blev man inte den? Man hade alla förutsättningar, va?
Ja.
Blev man det? Nej.
Nej.
Hon bor långt ifrån sin familj, men hon håller kontakt med dem nästan dagligen. Både släkt och vänner via sms och chatt och sådär. Under sommaren 2011 så har hon precis tagit sin examen i maj. Men nu pluggar hon inför The Georgia Bar Exam för att få då titeln advokat och få jobba med det där. Och hon är nervös, men hon är också helt säker på att hon kommer klara det. Mm. Vilket är helt sjukt. För det har man ju hört att alla är så... Jag vet inte, det känns som jag sa i film och serier.
Did you pass the bar? He passed the bar.
Ja, alltså det kvittar hur smart du är. Det är ändå en jävla stor grej att klara det.
Ja, verkligen. Man måste väl kunna massa.
Ja, man måste kunna allt, känns som. Mm. Jag har ingen aning om hur det där provet går till. Hon pluggar stenhårt varje dag och hennes familj hör inte av henne lika mycket då som de brukar. Men alla fattar ju varför, för att hon, hon har fullt upp.
She's gonna pass the bar.
Ja. Hon skrev också på sin Facebook-sida: "Hey guys, I'm hunkering down to study for the bar. Please don't be offended if I don't respond to texts or emails."
Det är så otroligt snyggt.
Ja. Yeah. Så jävla... Alltså, professionell. Ja, med sina vänner och familj.
Mm-hmm.
Onsdag 29 juni så försöker Laurens syster Caitlin få tag i henne. Och hon har ringt henne under några dagar men inte fått tag på henne.
Jag har glömt när i tiden det här är.
Ja, vad sa jag? 2011.
Okej.
Okay. Yeah. Ja. Så Caitlin har ringt och ringt och hon kommer till telefon...
Telefonförsvararen.
Telefonförsvararen.
För ja, då hon pluggar faktiskt.
alltså, ni som lyssnar, jag kan meddela om att redan nu har det varit väldigt många ord jag inte har kunnat säga som jag har varit tvungen att ta om och ta om. För det är en sån dag idag. Men Daniel är väldigt bra på att klippa bort det där.
Ja, han är ju det. Det är det som är så härligt.
Ja. Så, Caitlin kommer bara till telefonsvararen. Mm. Det är i alla fall bra att jag inte skrev röstbrevlåda, för då hade jag garanterat sagt bröstbrevlåda, för det har jag sagt så himla många gånger. Ja. Caitlin har skickat några sms, men Lauren har inte svarat. Och Caitlin börjar bli orolig nu. För att visst, hon är ju upptagen med sina studier, men de är ju systrar och det är ändå... Det är inte vanligt att det brukar ta så lång tid innan hon ens svarar på sms. Så Caitlin ringer runt till resten av familjen, men ingen har pratat med Lauren på några dagar. Alla antar att hon pluggar och inte vill bli störd, men Caitlin har en jävla dålig känsla i magen.
Mm.
Så hon är orolig och hon bestämmer sig för att ringa till Laurens bästa vän Ashley Muller. Ashley pluggar också på MU och lovar Caitlin att hon ska gå förbi Laurens lägenhet och kolla läget. Lauren bor på Barristers Hall.
Mm-hmm.
Och det är alltså ett lägenhetskomplex specifikt för juridikstudenter.
Troligt coolt.
Och det ligger mitt emot skolan. Det består av 16 lägenheter. Så det är 3 stycken sådana här, det ser ut som flerfamiljshus. Du vet, med trappor utanpå, lalala.
Jag fattar precis luckan.
Ja.
Jävligt amerikanskt.
Mm, 4 lägenheter i varje hus. Och på deras hemsida så säljer de in det väldigt bra. Så här, why settle for dorm living or noisy / messy roommates? Barristers Hall offers spacious one-bedroom apartments. Because we cater to Mercer Law students, we understand the importance of a quiet study environment. Each apartment has its own office / study, formerly a second bedroom. Move into new paint inside and out, new hardwood floors and carpet, new appliances, energy-efficient windows, outdoor patios, a fire pit, picnic areas and community with fellow Mercer Law students. Otroligt.
Nej, men alltså, jag tror att det är Mercer Law students.
Jag vet, men jag tror inte det. För nu är de är ju i Macon. Så därför heter allting på. Jag sa dessutom 2 olika uttal på det i samma text. Det var väldigt dumt.
Men alltså, nej, men det kommer vi skita i. Men jag tänker så här, gud vilken dröm som student.
Yeah.
Alltså, mitt verkligen. Mot skolan. Ja, men också så här fräscht och liksom, aj, aj, aj. Vad trevligt. Mm.
Vet du vad jag tycker det låter? Pricey.
Ja, man måste nog ha lite rika föräldrar.
Eventuellt.
Jag kommer ihåg när man pluggade och hade kompisar som hade liksom egen lägenhet och så. Att man var väldigt avvis.
Ja. Laurens lägenhet ligger i ett av de här 2-våningshusen då. Ashley och hennes pojkvän Paxton, alltså Ashley bästisen, och hennes pojkvän Paxton, det är ett jävla bra namn.
Det är otroligt bra.
Mm. De åker dit och knackar på. De har sett att Laurens bil står på parkeringen, men det är ingen som öppnar. Och Ashley antar precis som alla de andra att okej, men hon pluggar, hon vill ju inte bli störd. Hon har ju sagt det också. Så hon mässar Caitlin, systern, och försöker lugna ner henne. Men Caitlin ger sig inte. Hon vill att Ashley ska använda sin reservnyckel som hon har för att gå in. Och Ashley bara, nej.
Ja, gud vad jobbigt, men samtidigt.
Ja, jättejobbigt.
Your sister told me to.
Ja, det är ändå en rimlig anledning för det mesta. Att så vi var skitoroliga, förlåt. Jag vet att det var...
Jag vet att du sa det sådär, men... Ja. Backa.
Nu säger jag att du lever, nu går jag. Hej då, förlåt. Alltså, det är ju inte hela världen.
Nej.
Det hade man ju fattat. Så, ja, men hon är ju rädd att störa Lauren när hon sitter där kanske inne och pluggar. Att hon ska bli förbannad. Men så vill hon lugna Caitlin då. Så hon låser upp dörren och går in med Paxton. Och det verkar inte vara någon hemma. Men Ashley ser Laurens handväska, plånbok och nycklar liggandes på köksbordet. Not good.
Nope.
Nycklar liksom. Hon är inte där, men hon har lämnat sina nycklar.
That's weird.
De andra grejerna är konstiga, men detta, det är ju nästan omöjligt.
Yeah. Eller,
hon kanske hade 2 nycklar. De hittar hennes mobil också. Den är urladdad. De sätter i laddaren och mobilen börjar genast pipa. Och det kommer massa sms från familj och vänner från de senaste dagarna. När Ashley tittar i telefonen så ser hon att den sista gången Lauren ringt någon eller skickat sms var i lördags, alltså 25 juni. Mm. Och hon berättar det för Caitlin via sms och Caitlin fattar ju direkt också att något är fel. Så hon ber Ashley ringa runt till deras kurskamrater och se om någon har hört från Lauren eller sett henne. Hon gör det, ingen har hört något, ingen har sett henne, och då ber Caitlin Ashley att ringa polisen. Så gör hon.
Mm.
Polischefen Mike Burns på Macon-polisen tar emot samtalet strax efter midnatt. Han åker direkt till Barristers Hall. Fan vad jag vill säga det på brittiska. Barristers Hall. Det är väl ganska vanligt man säger barrister i UK. Men, om advokat.
Ja, det är
det. Det är kanske 2 helt olika saker. Det här var i alla fall ingen ovanlig utryckning som polisen gjorde.
Nej.
Macon-polisen tar tydligen emot drygt 30 samtal om försvunna personer varje år. Så ja, majoriteten hittas inom ett dygn.
Ja, så ung student också, you know.
Eller hur? Det är säkert ganska ofta som man kanske åkt hem till familjen utan att berätta det för alla man känner.
Ja.
Men när polisen då har pratat med Ashley och sett grejerna som är kvar i lägenheten och så tycker också den här Mike Burns att det hela verkar skumt. Så han tar kontakt med brottsutredare och de ska ta tag i saken imorgon bitti. Det är ju sent på natten nu, men Ashley och Paxton ger sig ut för att leta efter Lauren. Och Laurens ex-kille, han heter Alex Nichols, och hennes granne, han heter Stephen McDaniel. De följer också med på letandet och de kör omkring i området hela natten. De letar i alla lokaler på universitetet, som tydligen öppnar mitt i natten, I do not know. Och på barerna som de brukar hänga på och sådär, men Lauren är ingenstans. Mm. Morgonen efter, 30 juni, så får polisen Scott Chapman ansvar för utredningen. Och jag kan säga så här, jag gillar honom.
Mm.
Han har en intuition, en instinkt nice. För det här. Han ska jobba med detta.
Mm-hmm.
Så träffar ni honom så hälsar från mig. direkt när han börjar på morgonen så åker han till Bearses Hall för att kolla läget. Han har jobbat med detta i 11 år. Och det här med när någon är försvunnen, det känns ganska rutinigt. Och han berättar att ofta så gäller det typ en fru som har stuckit iväg efter att ha bråkat med sin man. Eller barn som har rymt hemifrån. Men han tycker det här känns annorlunda direkt. För det är en juridikstudent som snart ska ta liksom, göra the bar. Och
ja.
Då är man lite... Jag kan verkligen tänka mig att då är man på samma ställe. Då pluggar man och pluggar och pluggar.
Ja, alltså då fanns det liksom inte den här, men hon har väl dragit till liksom Cabo with some new friends. Liksom. Det är inte det läget.
Visst. När han kommer till Barristers Hall så möts han då av Ashley, Paxton, Alex och Steven som har varit ute och letat hela natten. Chapman går in ensam i Laurens lägenhet och inspekterar och... Han har då fått reda på att Lauren ska snart flytta därifrån. Närmare bestämt helgen som kommer. Då ska hon flytta ihop med sin pojkvän i South Carolina. Men det ser inte ut som att Lauren har börjat packa överhuvudtaget. Eller förbereda för flytten. Det är inga flyttkartonger eller sopsäckar och det är kurslitteratur överallt och sådär. Och han noterar också att ingen verkar ha brutit sig in i lägenheten. Chapman fortsätter med att fråga ut Ashley och gänget om vad de vet. Han får reda på då att ingen har sett henne på 4 dagar. Han tillkallat kriminaltekniker och de börjar gå igenom lägenheten. Och han själv pratar med grannar och genomsöker närområdet. När han står på parkeringen så känner han det kommer en liten vindpust som drar med sig en lukt.
Nej, nej, nej.
Jo. Han säger, while I was standing there, the wind started to turn. Immediately I smelled an odor that I was very familiar with. We all smell things in life that smell bad. And that of a body, of a decomposing body, is one of the worst things you can smell. But it has a very distinctive smell.
Mm.
Lukten verkar komma från soptunnorna vid sidan av byggnaden. Ja, som sagt, han känner igen det direkt. Så han ropar ut kriminalteknikerna från lägenheten för att undersöka soptunnorna. Alltså bara det som så jävla tur också. Stod utanför och bara känna, vänta va? Att vinden stod precis rätt. Jag vet inte, det är det är otroligt. En tekniker letar genom soptunnorna och öppnar en stor svart soppåse. Och i den hittas en torso.
Okay.
Från en kvinna. Och den här torson har på sig ett par rosa löparskjorts. Man letar igenom de andra soptunnorna och man hittar inga andra kroppsdelar. Inget huvud, inga ben, inga armar. Chapman skickar ut fler poliser i området för att genomsöka andra soptunnor och kloaker och ställen där man eventuellt kan ha dumpat kroppsdelar.
Mm.
Och Chapman är ju rätt säker på att den här torson tillhör Lauren. Men det måste bekräftas såklart och det kommer ta tid för rättsläkaren. Under tiden så fortsätter han och teknikerna undersöka lägenheten. Och han tänker att okej, kroppen har då styckats och sen har den här torsen dumpats precis utanför. Så då lär det ju ha varit så att den blev styckad i lägenheten.
Ja.
Kanske i badkaret förslagsvis. Så de sprayar med luminal över hela badrummet och lyser upp och ser tydliga blodspår på väggarna. Och det är så mycket blod att det handlar ju definitivt inte om att någon har råkat skära sig när de har rakat benen eller så.
Nej.
Och Chapman har då teorin om att gärningsmannen måste vara någon som känner Lauren. Som har liksom haft koll på hennes liv och rutiner. Också för att personen kände sig bekväm att stanna kvar i lägenheten.
Ja.
Det går inte snabbt. och stycka är så grovt ord. Ja. Men stycka kroppen i badrummet. Och sen städa också efter sig. Det måste ha tagit en jävla tid. Man kollar i kökssoporna. Där hittas förpackningar från en snabbmatsrestaurang i närheten. Och de kollar i Laurens bil och där hittar de ett kvitto från restaurangen. Som har blivit utskrivet klockan 18.08 den 25 juni. Mm. Och det är då från samma restaurang som man hittat rester från i soporna. Så förmodligen så var det Laurens sista måltid. De som han har skickat ut för att leta efter fler kroppsdelar hittar ingenting. Lauren var ju från Tacoma Park. Och i Tacoma Park i Maryland så sitter Laurens föräldrar. De heter Bill och Karen. De sitter vid frukostbordet tillsammans med sin yngsta dotter Sarah. Och förbereder sig för att åka till Macon för att leta efter Lauren. Och så ser Sarah, yngsta systern då, plötsligt en nyhetsrubrik på internet om att en kropp har hittats vid Barristers. Jo, och alla bara bryter ihop, såklart. Och Bill ringer polisen i Macon direkt och sätter sig i bilen för att köra till Georgia så snabbt som möjligt för att identifiera kroppen. Mm. 11 timmars bilkörning är det.
Herregud. Ja, USA. Det är fy fan att sitta där och köra.
Ja. Outhärdligt.
Jag måste stanna och kissa. Bara, nej men vadå kiss? Vadå kissa? Mm. Vadå någonting? Nej men alltså.
Nej.
Herregud. The road rage.
Ja, fy fan. Under tiden tar Ashley, pojkvännen Paxton och grannen Steven, de tas in på förhör. Och då vet de inte någonting om att man har hittat vad som kan vara Laurens kropp.
Nej.
De börjar med Steven. Han och Lauren har varit grannar och kurskamrater i 3 år. Men han berättar att de är bara ytligt bekanta med varandra. Han har inte sett Lauren sedan förra veckan och han har inte hört någonting eller sett något ovanligt. Han säger att han vet att Lauren joggar mycket. Så han tänker att she could have been snatched, så att säga, när hon var ute och sprang.
Just det. Så tänker man i USA.
Ja.
Ja, men alltså jag bara menar, jag säger inte vad som är rimligt eller inte. De har ju verkligen en helt annan känsla för vad som är, vad det är rimligt att låta hjärnan gå i ett sånt här.
Ja, och jag vet, tillfälle. Kidnappning känns så otroligt jävla amerikanskt.
Ja.
Händer det inte här? Eller? Klart
Jo, hela tiden.
Alltså jag vet ju egentligen, men det känns bara som att, så här, vadå, är vi i USA eller?
Ja, ja, exakt. Verkligen en sån grej.
Ashley berättar i alla fall för polisen att hon och Lauren hade träffat några kompisar på fredagen den 24. De var 10 personer. Alla hade känt man i minst 3 år och var jättenära varandra. Det var som en familj. Och gänget inkluderade Ashleys pojkvän Paxton, som sagt då, och hans rumskamrat som också var Laurens ex, Alex då. De gick ner till en bar i centrum och vid stängningsdags så gick de flesta av dem hem till Paxton och Alex där de fortsatte festa till gryningen. Sista gången Ashley såg Lauren satt hon i en soffa och pratade med en gemensam vän till dem. Och sen gick Ashley och la sig. Och när Ashley vaknade 10 på morgonen efter så var Lauren inte kvar. Och Paxton berättade då att Lauren hade gått hem till sig. Polisen frågar om relationen mellan Lauren och Alex, alltså exet.
Mm.
Och Ashley berättar att de hade varit ihop för 2 år sedan, men nu var de bara vänner. Den relationen hade tagit slut för att Lauren hade blivit kär i en annan. Och det var den här David Vandiver som hon var ihop med nu. Som hon skulle flytta ihop med. Han var 48 år gammal.
Va?
Ja. Yeah. Det var man inte beredd på.
Nej, den jävla vilken curveball du bara slängde åt mig där.
Ja, alltså Lauren var ju 27. Så det är liksom inte så...
Nej.
Child molestation.
Jag menar, var 27 var ju min pojkvän, inom citattecken pojkvän, 54.
Ja,
så menar, det är verkligen inte... Det är inget så, men det kom ju här en information.
Det gjorde det.
Ja.
Verkligen. Men det känns ju verkligen bara som någonting. När man är ihop med någon som är lika gammal som en typ, och sen så bara, jag gör slut för jag har träffat en 48-åring.
Ja,
så, som Alex, då hade jag känt
ouch.
Really
ja.
Though? Så, ja. Det är någonting. David Vandiver, han bodde i Charleston i South Carolina.
Åh, Charleston, jag hoppades att det skulle vara Charleston.
Varför då?
Jag var ju där när vi var
just det.
På roadtrip. Det var så jävla underbar liten stad.
Yeah.
Även om de fortfarande behöver jobba lite på det där med sin historia. Så hade de ändå kommit någonstans.
Ja, men det är svårt att ändra sin historia ju. Jag kan inte ändra historien.
De för, det är ju det de försöker, vet du. Så det är väl det de har försökt liksom sluta med, kanske.
Ja, de måste sluta.
Ja, de måste sluta ta bort information om vad det sålde slavar och sånt där, kanske.
Mm, mm.
Men de hade där, faktiskt ja. Blivit... man såg att det hade liksom made, alltså improvements. Ja. Men i övrigt var det en jättefin liten stad där.
Ja, där bor David.
Ja.
Ja, de hade ett seriöst förhållande. Och hon åkte ofta till South Carolina på helgerna för att vara med honom.
Det är en liten rikemansstad. Var det här en liten rikemanspojk, eller?
Ja, men det kan jag tänka mig. Jag vet faktiskt inte så mycket om hans bakgrund.
Nej, nej.
Deras förhållande hade dock inte varit så bra på sistone. För Lauren, alltså alla har ju hört nu att Lauren skulle flytta ihop med honom nästa vecka.
Mm.
Men nu får man veta att Lauren ville flytta ihop. Men David var väldigt tveksam till det. Mm. För de grälade ofta. Ashley berättar också att hon gillade inte David.
Nej.
Hon tyckte inte att han var bra för Lauren. Och polisen frågar om David och Alex kände till varandra och grejen med varandra liksom, exet och nuvarande. Mm. Och Ashley berättar att det gör de definitivt, för Lauren hade varit tillsammans med David innan hon var ihop med Alex också. Och sen så när hon blev ihop, ja. Sen så tog väl det slut, hon blev ihop med Alex och sen så blev hon ihop med David igen då.
Ja, det var lite on and off it.
Ja.
Så hon hade träffat honom när han ändå var närmare 40 än 50?
Eventuellt, ja.
Inte för att 50 är gammalt. Det vill jag verkligen vara tydlig med.
Har vi börjat med det nu? Det var ju länge som du höll på att prata om att 40 är inte så gammalt.
Ja,
så det där.
Ja.
Och nu ska
nu
vi
måste
börja med
vi börja jobba på nästa del av det här åldersstigmat som jag lever
med. Ja, men jag kom på mig själv med att tänka om någon... Jag kommer inte alls ihåg vem det var, men det var, jag såg någon äldre kvinna på tv eller någonting, så tänkte jag så, gud vad rynkig hals eller något sånt där. Och så, jag tänkte någonting som var så, men jag kände direkt att det var väl onödigt om jag tänker på det. För att snart är det ju jag, vi kommer ju alla förhoppningsvis vara där liksom.
Mm.
Och så tänkte jag liksom på att så, men, nej, men då har vi väl ändå kommit över det här stigmat.
När
jag blir 65-70, ja. då är vi väl klara med det väl.
Då kommer inte det vara gammalt.
Nej. Det kommer inte vara en grej längre.
Nej.
Folk kommer leva i och harmoni.
Det, Elinor, det är det jobbet jag påbörjar nu.
Ja.
Så 50 är väl ingen ålder.
Du går så jag kan springa.
Ja, exakt.
Jättebra. Tack. Jag tackar dig.
Varsågod, varsågod.
Anywho. Mm. Paxton berättar allt det som Ashley har sagt, så det är samma historia liksom. Om sista kvällen som de såg Lauren och om de två männen då, David och Alex. Och polisen tänker att de borde nog fokusera lite på David och Alex.
Ja.
De är ju ex / kille. Det är bra att ha koll på. Det kan vara triangeldrama eller svartsjuka eller sånt.
Mm.
Och samtidigt så är då Chapman fortfarande i Barristers Hall och söker igenom byggnaden med hjälp av ägaren. Hon heter Susan Clapp. De går förbi en stor dörr i den här byggnaden som Chapman inte har lyckats ta sig in i ännu, för den är låst. Men Susan öppnar ju då med sin master key och det visar sig vara ett redskapsförråd.
Mm-hmm.
Och där hänger några sågar på väggarna och Chapman ropar till en kriminaltekniker som får undersöka dem. Teknikern tar ner en bågfil från väggen som han inspekterar och han säger direkt att där är blod och vävnad på denna.
Åh, sluta. Inte vävnad.
Vävnad.
Okay, ja, jag fick ont i foten.
Så den skickas iväg till labbet för analys. Chapman blev väldigt chockad av det fyndet. Det känns så konstigt att han bara råkade hitta verktyget som har använts för att stycka Laurens kropp. Liksom. Och han är inte misstänksam mot Susan. Han har ingen känsla av att hon försökte dölja det här förrådet eller hon vägrade inte öppna det eller liksom.
Mm.
Hon ville inte ha någon husransakningsorder för att ja, det hade hon väl velat om hon försökte dölja att hon hade varit inblandad.
Ja, visst.
Men han frågar henne i alla fall om det finns någon annan som har en master key. Och Susan säger att det finns bara två personer som har det och det är hon själv och det är en ung man som heter Peter Wilsh som är lägenhetsansvarig. Han pluggar också juridik och bor i en av lägenheterna. Men så får han lite rabatt på hyran då. För han hjälper till lite som vaktmästare. Och allt i allo. Och Chapman bara, aha! En till misstänkt. Möjlig misstänkt, Peter. Han hade ju då tillgång till bågfilen. Eller förrådet där han hade lagt den. Och kunde komma och gå som han ville i Laurens lägenhet. Och ingen skulle då ha reagerat förmodligen heller. För att han jobbade i huset. Så han pratar med Peter, men han är väldigt hjälpsam, samarbetsvillig, när Chapman pratar med honom. Han går andra året på juridikprogrammet och han säger att han var bekant med Lauren. Han skulle inte säga att de kände varandra. De var grannar liksom.
Förlåt, men det känns som att vi är mitt inne i spelet Cluedo.
Eller hur? Nu presenterar jag olika karaktärer och olika rum.
Och hans, alltså det är så här, och den hade den här relationen med offret, men vem? Alltså du vet, det är I'm on the edge.
Mm.
Har
du gjort en sån här mordgåta någon gång?
Nej.
Alltså typ som Cluedo, fast man får bara hjälp av massa papper.
Nej, men jag har någon hemma som jag kan göra.
Mm. När Ramona fyllde år så hade hon liksom Halloweenfest i hösten.
Just det, det missade jag.
Mm. Det var då jag hade min utklädnad som jag var så otroligt nöjd med, som Frida Kahlo. Då gjorde vi i alla fall en sån. Och det var, tyvärr, så var det så jävla mycket text i den.
Ja.
Så det, alltså det var så mycket information som man orkade inte ta in det.
Nej.
Det var karaktär. Alltså det, jag tror det var 12 karaktärer. Och jag bara, really though? Och det var liksom någon som hade dött och så var det arvtagare man skulle hålla reda på och bla bla bla. Och så var det någon konflikt och så var det någon som hade dött. Och man bara, nej, jag bryr mig inte längre. Så bara, nu ska ni komma med en formella gissning i ert lag. Jag bara, ja, vad hette de? Jag har ingen aning. Jag var nog väldigt dålig deltagare. För det var också att vi skulle lyssna på någon annan läste högt och det har jag jättesvårt för. Mm. Ja, men du är duktig på det. Just det, det är exakt det vi gör i den här podden.
Ja, verkligen.
Men på fest, det är en annan sak. Då vill man bara sitta och prata.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så, den här Peter Wilsch pratade vi om. Jo, Lauren hade haft lite problem med sin luftkonditionering i lägenheten. Så han hade varit där och fixat det för några veckor sedan. Och han hävdar att det var enda gången som han hade använt sin nyckel för att komma in i hennes lägenhet.
Mm-hmm.
När Chapman frågar om bågfilen i förrådet så ser Peter helt oförstående ut. Och han frågar vilken bågfil. Han har aldrig sett den i förrådet och han har aldrig använt den. Och när han får frågan om var han befann sig under den aktuella tidpunkten så berättar han noga om vad han har gjort på dagen och på kvällen. Han hade varit med vänner. Och så fortsätter man alla telefonnummer till hans vänner och sådär för att bekräfta hans alibi. Chapman säger till honom att inte lämna stan förrän hans alibi, som jag sa nu.
Coolt att säga det på riktigt.
Ja, det bara blev.
Don't leave town. Diggity-diggity, red and Rudy.
Eller hur? Förrän det har bekräftat.
Mm.
Klockan 9:30 samma kväll så kommer Bill Giddings till Macon för att identifiera sin dotter. Det är ju ingen som har sagt till honom så här, skynda dig hit för nu ska du identifiera kroppen. Han vet ju inte att det bara är en torso som har hittats. Så han tänker väl att, alltså det är ju självklart för honom att det måste jag göra. Men när han kommer fram så vill polischefen Mike Burns helst slippa berätta för honom att det bara är en torso de har.
Mm.
Nu när han har kört i 11 timmar och är liksom helt i upplösningstillstånd.
Gud.
Så han försöker övertala Bill om att kanske sova lite först. Men Bill säger, nej, jag vill ha det gjort nu. Vi gör det nu bara.
Mm.
Och då säger polischefen till de andra poliserna och lämnar rummet. Och så berättar han för honom. att det är bara en torso. Mm. Och Bill ser ju bara helt nollställd ut, såklart. Mike Burns har sagt senare att han har ju informerat många om personer om dödsfall inom familjen, men detta var en av de absolut svåraste. Så de tar lite DNA-prover från Bill för att jämföra med kvarlevorna med DNA då, och Bill åker hem morgonen efter. Min själ. När DNA-analysen kommer tillbaka så bekräftas det att torson tillhör Lauren. Och hennes DNA matchas också till resterna på bågfilen i förrådet.
Åh gud, sluta.
Ja. Och det finns fortfarande ingen dödsorsak som man vet om. De vet ju bara att kroppen har styckats. Och de vet också att så vitt man kan se så har Lauren inte utsatts för sexuellt våld. Så motivet är förmodligen någonting annat. Det är dags för Chapman att förhöra Alex Nichols, exet. Förhöret äger runt i hans och Paxtons lägenhet. Det ligger bara något kvarter från Barristers Hall. Och han verkar helt förkrossad över Laurens död. Han har väldigt svårt att prata. Men han kan i alla fall i detalj redogöra för sista gången han såg Lauren. De hade gått ut på fredagskvällen, hamnat på efterfesten hemma hos honom och Paxton. Någon gång under morgontimmarna så hade Lauren hamnat i hans säng. Alex säger att de inte låg med varandra, men att de hånglade lite. Och han erkänner att han fortfarande var kär i henne, fast hon hade dumpat honom för David. Och han säger då att han vill inte gå längre den morgonen, för att hon var ju tillsammans med någon annan.
Mm.
Och jag vet, de försöker väl kanske provocera fram att liksom han kanske är väldigt arg på Lauren.
Ja.
Men han säger bara, nej, jag är sårad. Jag var ju ledsen, men jag har inte varit arg på henne. Sen berättar han att Lauren gick hem tidigt på morgonen och att hon smsade honom 13:30 dagen efter från en offentlig pool vid Macon Country Club. Hon frågade om han ville komma dit. Men då var han upptagen med att plugga. Och sen så var han också lite irriterad över att han kände att han fick mixed signals från henne.
Ja, det fattar man ju.
Ja, för han visste också att den enda anledningen till att Lauren hade tillgång på den här countryklubben är att David hade lånat ut sitt medlemskort till henne.
Just.
Så Alex kände inte för att hänga där.
Nej.
Så han svarade inte på det, smset.
Det känns som en sån grej som alltså, att hon gör för att hon känner att vad heter den andra killen då? Alex.
David.
Att du vet, en liten hämndgrej. Men jag tar med mitt ex som jag har hånglat med på din country club. Alltså, jag menar inte att hon har gjort alltså, we've all been there, I guess. Men liksom, du fattar vilken stämning han plockar upp.
Gud ja. Att det är så, hon är så här, jag ska flytta nästa vecka. Och hennes 48-åriga kille bara, I don't know if I want to live together. Man bara, okej, kom igen. Alltså, jag kan direkt bli jätteirriterad och Laurens vägnar. Att det är så här, du är 48, gillar du mig eller inte? Bara säg. Alltså.
Ja. Och samtidigt kan man känna också med heter han Alex.
Alex är exet.
Ja, alltså att han är så här, men jag vill inte bli lekt med just nu, tack.
Exakt. Jätteledsen. Fortfarande kär i henne.
Mm-hmm.
I'm not a pawn in your game.
Ja, verkligen.
Ja, allt detta är väldigt förståeligt tycker jag. Så han svarade inte på det sms:et utan fortsatte plugga. Och sen så såg han och Paxton en baseballmatch tillsammans på kvällen och så gick de och la sig. Och Chapman säger samma sak till Alex som till Peter då. Lämna inte stan innan vi har utrett det här. Några timmar senare så kommer Laurens nuvarande pojkvän David Vandiver till polisstationen i Macon. Han är en framgångsrik jurist på en väl ansedd advokatbyrå. Välklädd och vältalig. Han berättar att de hade träffats när hon var på semester i South Carolina och att de har varit ett par av och till i ungefär 4 år. Men han verkar i alla fall genuint upprörd över vad som har hänt Lauren. Han har inte pratat med henne efter helgen innan. Och det har varit, som sagt, lite irriterat mellan dem. För Lauren ville flytta in till honom, berättar han också. Så fort hon har tagit sin examen. Och det har de grälat ofta om den sista tiden. För David har känt sig lite osäker och lite pressad. Och polisen frågar var han var när Lauren försvann. David svarar att han var på golfresa i California under lördagen och söndagen. Polisen ber om att få se kvitton för att bekräfta det, och David lovar att han ska mejla över dem så fort han kommer hem till South Carolina. Innan David lämnar polisstationen så nämner han också att Lauren hade mejlat honom klockan 22.40 samma natt som hon mördades. Då hade hon bland annat skrivit att hon var rädd att någon hade brutit sig in i hennes lägenhet när hon inte var där. Hon hade skrivit så här: "Can't wait to get out of this town. Make on hoodlums try to break into my apartment Thursday night."
Hoodlums, tror jag man säger.
Okay. Ja, vad sa jag?
Jag var tvungen. Du sa hoodlums.
Aha. Mm.
Förlåt att jag är lite tråkig. Ja.
Skit i det, det är jättebra. "It was terrifying. I haven't been able to really sleep since. I need a gun. My only defense was 911 on my cell phone. So scary."
Mm-hmm.
Så det är ju också en grej. Har det varit någon som har försökt bryta sig in? Har hon, är det någon som är efter henne? Mm. Eller var det bara en slump? Bla bla bla. David hade inte sett det här mejlet förrän han var på väg till flygplatsen på morgonen, och då hade han inte svarat. För han säger att han var osäker på om Lauren verkligen var rädd eller om hon hittade på för att han skulle bli mer sympathetic och inte ha något emot att hon flyttade in hos honom.
Ja, han såg det som en liten manipulation exercise maybe, som han inte förstod.
Eventuellt.
Ja.
Jag blev direkt jätteirriterad, men vad vet jag?
Ja, ja, jag med, herregud, det care. Men man fattar också om hon liksom, om man är så här, men nu försöker du bara få mig att vara så här, vill jag att du ska flytta in, fast jag har redan sagt att jag vill inte det. Alltså du vet, det kan ju också vara frustrerande.
Ja, jag har aldrig varit i ett on and off förhållande, men jag kan tänka mig att det blir lite så här spänt, lätt. Att man har svårt att veta vad den andra menar. Eller försöka, att man lägger så jävla mycket tid kanske på att liksom försöka tolka varandra. Och
ja.
Försöka få varandra dit man vill. Ja, ja. I do not know. Alla förhållanden är inte likadana.
Precis, eller
det är det jag försöker säga. Polisen kollar upp om Lauren har anmält något inbrott veckan innan. Det hade hon inte. Och det finns inte heller några andra anmälda inbrott i området senaste tiden.
Hon hittar säkert på det. Var smart, en smart tjej. She knew what she was doing.
Det kan ju också ha varit någon som bara ryckte dörrhandtaget. Jag hade blivit livrädd. Alltså gud, någon hade ryckt och bankat lite.
Men, men som skriver ut sin kille att det var hoodlum som hade försökt bryta sig in.
Ja. Yeah.
I'm just saying, jag tycker inte att det var inte hela världen om man hittar på en sån liten grej.
Okej. Okay. Ja, ja, ja.
Men vi vet inte. Men nu väljer jag att vara den fruktansvärda som säger... She knew what she was doing med de här killarna.
Det vet vi verkligen ingenting om. Eftersom ingen har häktat ännu så är hela Macon på helspänn, såklart. Alla är svinrädda. Speciellt universitetsstudenterna. För det finns ju fortfarande ingen misstänkt och ingen häktad eller så. Så att folk börjar tänka sig, vad är det en seriemördare som har gjort sin första? Och nu ska börja gå on a killing spree. Liksom. Och det är väldigt stor press på polisen att lösa det. Och media vill ha dagliga uppdateringar, men polisen har ju inte så jättemycket att komma med.
Nej.
Så det är spänd stämning.
Sluta stressa mig! Vad känner de?
De har ju några misstänkta, men allas alibi verkar funka. Mm. Peter Wilsch har ett starkt alibi. Det är han som hade nyckel. Den andra som hade nyckel.
Hon hoppade sig lite på.
Eller hur? Man bara så, oho, det finns en annan som har nyckel, ja men då vet vi.
Alltså jag fattar att det här har hänt på riktigt, men det känns som Cluedo. Alltså jag har jättesvårt att förhålla mig neutralt till någonting. Alltså jag är så här, jag bara, han kan det vara, det vore en snygg upplösning. Så bara, men sluta, är det så actually? Du vet.
Ja, eller hur? Ja men sy in honom, det blev bra. Vann jag.
Ja, ja, exakt, vann jag.
Nej, håll fokus.
Håll fokus.
Hans alibi att han var med en kurskamrat, det är bekräftat. Och det finns kvitton från bar och restaurang och allt sånt. Paxton berättar att han och Alex har tittat på den här matchen tillsammans och sen gått och lagt sig, och det är inget jättestarkt alibi kanske, för Alex hade ju kunnat smyga ut ur lägenheten på natten och åka till Laurens lägenhet, eller gå, det var ju ett kvarter bort. Men de har inget mer på Alex förutom så att han kan vara ett bittert ex, men han verkar inte vara det särskilt mycket. Han verkar mest vara lite ledsen.
Mm.
Och hemma i Tacoma Park så väntar Laurens familj på uppdateringar. Och de trodde att polisen skulle hålla dem uppdaterade löpande. Men det gör de inte. Så de sitter bara hemma och väntar på att telefonen ska ringa. Och så är det sista alibi som ska kontrolleras då, David Vandiver, så kallat pojkvännen, mansvännen. Han hade ju då lovat att mejla över kvittorna från golfresan. Men de har inte fått någonting. Så efter några dagar så hör de av sig igen. Och bara, okej, kan vi få kvittorna någon gång? Men David verkar bli väldigt nervös och säger att det måste ha blivit något fel, för han har skickat dem. Och Chapman hinner tänka att ja. Han har lite samma stämning som du här. Så att det här ser lovande ut. Det kan vara något detta. Men då, medan de pratar, så upptäcker David att filen han har försökt mejla över var för stor, så mejlet hade inte gått iväg. Så strax efter det så dyker upp ett mejl med flygbiljetter och restaurangkvitton från varje dag som David var i Kalifornien. Så han kan också uteslutas.
The plot thickens. Eller thins.
Ja, thinns. Så det är bara liksom början från början. Åka tillbaka till brottsplatsen på Barristers Hall. Han knackar på hos alla hyresgäster och ber om att få komma in och se sig omkring. När han knackar på hemma hos Stephen McDaniel så är det ingen som öppnar. Du vet, Stephen, han var ju med Alex och Ashley och Paxton och letade när hon hade försvunnit.
Just det.
När de körde runt i kvarteret och på bar.
Ja, sånt.
Ja, han var en granne. Så ingen öppnar när de knackar på hos Stephen. Precis när Chapman ska gå så öppnas dörren lite på glänt. Och då tittar Stephen ut. Och Chapman ber om att få kolla igenom hans lägenhet. Och Stephen svarar inte. Han är bara helt tyst. Chapman tycker han beter sig lite konstigt. Å andra sidan så pluggar han ju juridik, så han vet ju mycket väl att han kan säga nej till att få lägenheten genomsökt när de inte har en husansvar.
Jag tror du skulle säga, å andra sidan pluggar han juridik, så det kanske jag förväntar sig att han är lite märklig.
Ja, sedan är han förmodligen psykopat. Ja, killar som pluggar juridik, jag tror inte.
Fan, det
jag
köper det. Det ska vara tjejer, så snygga tjejer. Ja.
Vadå, det är tjejer som vill ha rättvisa. Killar vill bara ha lugn och buffel och båg. Okej, skoj. I alla fall, Stephen tänker en liten stund och sen säger han att nej, han känner sig inte bekväm med att Chapman kollar igenom lägenheten. Han var ju en av de som letade, hjälpte till att leta efter Lauren. Mm. Och han hade varit inne i hennes lägenhet med Ashley och de andra. Tänk om han hade råkat få med sig någonting av misstag som var hennes. Eller ett hårstrå eller sådär.
Mm.
Och Chapman lugnar honom och säger att det är lugnt. Har du inte gjort någonting så reder vi upp det rätt så fort. Och Stephen lugnar ner sig lite och släpper in Chapman och teamet. Så polisen söker igenom där. Och Chapman ställer lite frågor till Stephen. Konverserar artigt. Och han frågar om alla andra som bor i komplexet och vad Stephen tycker om dem. Och sen så går de in på lite mer privata frågor och han frågar Stephen om han har någon flickvän eller om han dejtar någon. Och Stephen säger nej, jag är inte sexuellt aktiv, jag vill vara ren på min bröllopsnatt.
Mm-hmm.
Okej, okay. Jo.
Osexigt ändå. Ska jag bara.
Förlåt. Ja, men jag tycker det bara för att ren, ja, as opposed to smutsig som alla andra som idkar älskog.
Ja, men jag vill inte vara, det finns säkert de som har andra preferenser, men för mig it's an ick.
Mm. Jättemycket. Men ja, vi har ju så himla mycket inte växt upp i den här, i någon form av sån kultur.
Nej, det är lite så tunt.
Så det är väldigt svårt att förstå.
Ja, precis.
Men to each their own, verkligen.
Verkligen. Det är klart att han får ta hand om sin egen sexualitet, naturligtvis.
Ja, det måste man få.
Det måste man få.
En av poliserna håller då samtidigt upp ett paket kondomer som han hittat i en av Stevens byrålådor. Och Chapman bara, vad ska du med dem?
Jag talar som ett lyxronk, eller?
Eller, jag har dem som ballonger, låt mig vara. Chapman frågar, vad ska du med dem till då? Om du nu sparar dig till din bröllopsnatt. Och då erkänner Stephen någonting lite oväntat. Han säger att jag har stulit dem från andras lägenheter i byggnaden.
Va?
Och så börjar han berätta då om hur han går in i andras lägenheter när de inte är hemma. Och han berättar att han har också en master key till huset.
Mm.
Och Chapman bara, okej, hur har du fått tag i den? Men då känner väl Stephen att han har sagt för mycket. Så han vill inte prata mer.
Det var väldigt vad han började erkänna grejer. Det kanske var han som hade brutit sig in hos.
Montro. Han var en hoodlum with a master key.
Ja, en hoodlum.
En polis hittar den här nyckeln och de försöker pressa Stephen på mer information. Men han är bara tyst. Så han grips för inbrott och tas med till polisstation. Och med honom i häktet så fortsätter polisen gå igenom hans lägenhet. De hittar ett par trosor i en av byrålådorna i sovrummet. De skickas till labbet för provtagning. Det visar sig att det är Laurens DNA som finns i trosorna.
Mm-hmm.
Så Steven har sannolikt tagit dem från hennes lägenhet. Det visar sig att Steven inte bara är en inbrottstjuv. Man hittar också en förpackning till en bågfil. Av samma slag som den som hittades i förrådet. Med Laurens DNA på.
Perfekt. Nu börjar jag känna att jag nog ändå vågar säga ha sex innan äktenskapet ändå, va? Det kan gå väldigt fel, ska jag bara. Det var ju därför, vet du. Han var ju bara frustrerad. Han var väldigt frustrerad.
Ja, fast detta hade ju inte ett sexuellt motiv.
Nej, jag vet. Jag bara tyckte det var kul att komma med en sån klassisk. Låt oss hitta någonting som vi kan säga var anledningen till att han gjorde det här.
Ja, eller hur? Du kan ju, jag kommer snart visa dig ett litet klipp med honom.
Oh, nej.
Och du kommer nog inte bli liksom... Ja.
Jag kommer inte bli kär.
Nej.
Nej.
Inte, du kommer inte bli liksom bedäst. Bedäsold. Vad heter det? Jag vill hitta... Ja, det är ett ord jag försöker hitta på. Som engelska för typ... Jag hatar ordet betuttad, men liksom...
Smitten.
Smitten. Exakt. Tack. Det var viktigt för mig.
Mm. Du, ja, men ibland måste man.
Smitten.
Nej.
Steven Mark McDaniel heter han. Han föddes 9 september 1985, växte upp i Lilburn i Atlanta. Eller en förort till Atlanta, är det. Han beskrivs som extremt intelligent redan som barn. Han älskade pussel, Sagan om ringen och Star Wars. Han hade ett särskilt intresse för historia och han och hans pappa hade en gemensam passion för samurajfilmer.
Gud, fram till samurajfilmerna så lät det precis... Okej, okay, ta bort intelligent. Men det lät jättetrevligt. Star Wars, ja. Pussel och Lord of the Rings. Alltså där, jag kan leva bara i den lilla bubblan hela livet, om jag får.
Okej, okay. Jag tänkte direkt, barn som känns väldigt intelligent och älskar Sagan om ringen och Star Wars. Jag kände direkt så, hjälp. men skönt, då har vi båda sidor representerade.
Ja, jag representerar.
Nu är Sagan om ringen och Star Wars här du kan försvara sig. Och de heter Johanna. I alla fall samurajfilmer. Han beskrivs också som obsessively neat. Och hans familj gav honom smeknamnet Mr. Clean. Och den här besattheten av att allt skulle vara rent och fixat och så fortsatte upp i vuxen ålder. Han har alltid varit väldigt noga med renlighet och ordning och sådär. Sen tidig ålder så har han beundrat Abraham Lincoln och Thomas Jefferson. Och han är väldigt politiskt konservativ. Han var också en väldigt hängiven kristen. Och i tonåren så gick han med en grupp som ägnade sig åt att restaurera gamla kyrkor. Han låter ju liksom på pappret som en all-round stand-up guy.
Ja, so far. Sådär.
Jag vet inte. Ja, så. Jo. Ja.
Men med de stora idoler är Lincoln och Jefferson. Alltså,
jag menar
från tidig ålder. Jag vet inte.
Jag kanske mer menar en helt normal, en helt vanlig person.
100% ja.
Ja. Inte liksom.
Låter det mer som någon som skulle skaffa sig. Nej. Det skulle låta lite som någon som skulle kunna skaffa sig lite sister wives och så där.
Ja. Mm. Ev. Han pluggade hårt i high school och det lönade sig, för efter sin examen 2004 så fick han ett stipendium till Mercer University. Han tog först handelsexamen och sen så började han plugga juridik och gick först i samma klass som Lauren. Han var väldigt ambitiös och ville bli federal domare en dag. Under hela sin college-tid så har Steven mest hållit sig för sig själv. Han tillbringade mesta tiden i sin lägenhet. Hans mamma har senare sagt att han was not a hermit, just very focused on his studies.
Mm. Mammor. Mm. The best.
Han beskrivs av sina kurskamrater som shy, eccentric and weird. Men också som dependable as hell. If we needed a cooler full of ice, the cooler was full of ice. Så himla studentigt.
Mm.
If we needed flyers put up, they got put up. Men han följde sällan med ut till barer och sånt för att han drack inte alkohol. Han var lång och smal. Hans hår beskrivs som a wild unkempt mane of mousy brown curls.
Gud vad fint.
Ja. Wow.
Mousy brown. Det var där det lost me.
Det är väl rått färget, va?
Mm-hmm.
Man kan också säga brunt, men det är, nej, jag köper detta. Han är inte en sån som bryr sig direkt om sitt utseende. Och av någon anledning så nämns det i flera artiklar att han har erkänt att han brukade använda samma kalsonger flera dagar innan han bytte. Man bara, jaha. Va? Va? Jaha. Och?
Big deal, jo.
Vem fan bryr sig?
Verkligen.
Det är så jävla konstigt vad media väljer att haka upp sig på ibland. Ja, och sen så kalsongerna byttes ju inte varje dag, man säger så. Det kan ha gått kanske tre. Ja.
Okej. Okay. But it did scoop. Change them.
Okay. Stoppa pressen. Ja. Man får höra någon som har varit rumskamrat med Steven. Och då berättar han för polisen att Steven ibland hade pratat om en lite udda fixering han hade. Nämligen the perfect murder. Hur man skulle begå det perfekta mordet och komma undan med det. Och han har då sagt bland annat att styckning är det smartaste sättet för att göra sig av med en kropp.
Smart är en stretch alltså.
Ja. Han hävdar sin oskuld, Steven. Mm. Jag är oskuld, vi vet. Men åklagaren är säker på att
det fanns problem med oskulden när du aldrig byter kalsonger.
Ja, om du vill vara ren på din bröllopsnatt kanske du ska byta kalsonger då.
Ja, kanske nummer ett.
Ja. Perfekt. Men man känner i alla fall att den här bågfilsförpackningen och trosorna räcker för att kunna åtala honom. Men polisen hittar mer bevis. I hans lägenhet så hittar de både en videokamera och en bärbar dator. På datorn så har han sparat hundratals bilder på Lauren. Mm. Och de är tagna från ett USB-minne som har stulits från hennes lägenhet. Alltså, äckligt. Det hittas också raderade filmer från Laurens lägenhet som har spelats in samma kväll som hon mördades.
Mm-hmm.
Och då verkar Steven ha fäst en kamera med gaffatejp på en pinne och hållit upp den pinnen utanför hennes fönster och filmat för att se typ när hon gick och la sig.
Men gud, vad obehagligt.
Ja.
Jag var inte så himla berörd av det jävla USB-minnet, men det här, fy fan, alltså... Tänker du sitta ute i den fönstret så bara står en jävel där med en jävla homemade selfie stick och filmar dig?
Ja.
Fan vad sjukt. Okej.
Okay. Ja, men det här med att någon skulle ta ens USB-minne där man har lagt gamla bilder och jag vet, någon som har nyckel till en lägenhet utan att du vet om det går in och tar.
Ja, nej.
Det är, alltså, jag får det där var värre. Panik bara av det. Men ja, absolut. Mm. Man kollar hans sökhistorit.
Historit?
Ja. Historit är en sjukdom.
Jag har sökhistorit.
Historik på nätet. Då kan man se att han har varit inne på Laurens Facebook-sida, Twitter och LinkedIn-profiler väldigt många gånger. Mm. Sometimes he would be searching for images of her around the same time that he was looking up violent pornography.
Yep.
Han har också googlat nude Lauren Giddings.
Är han dum i huvudet eller?
Varför ja, alltså, att... alltså det funkar ju inte så.
Nej, måste du...
det är inte som att hon är liksom en kändis som du har läckt bilder på. Alltså, en helt vanlig person som bara, kan man se henne naken på internet eller? Fan vad är det cool.
Jävla sjukt.
Och så har han googlat på molest sleeping girl.
Nej men gud nej.
Han har också gjort flera inlägg på olika nätforum om sitt allmänna kvinnohat och hur han vill skada kvinnor.
Just det. Såklart.
Samma datum som Laurens kropp hittades googlade han how to permanently erase search history. Det verkar inte ha gått så bra.
Nej.
I hans dator så hittas också ungefär 30 bilder som klassas som barnpornografi. Så först så nekar han till allting, men åklagaren erbjuder sig sen att lägga ner åtalen om inbrott och barnpornografi i utbyte mot att han ska erkänna. Och då nappar Steven på det. Det kommer inte heller längre vara tal om dödsstraff och han kommer få möjlighet till villkorlig frigivning i framtiden. Men för det så krävs ett skriftligt erkännande. Så i april 2014, då har det gått nästan 3 år efter mordet, så lämnar Steven i alla fall till slut in sitt erkännande till domstolen. Jag fattar inte hur det har kunnat gå 3 år vid det här laget. Men det tog säkert lång tid att gå igenom lägenheten och alla forensiska grejer och data och sånt. I alla fall, utifrån bevisen så tror polisen att Steven har varit besatt av Lauren länge. Och hennes vänner har berättat att han har bjudit ut henne på dejt 2 tillfällen under 2008. När de båda precis hade flyttat in i lägenhetskomplexet. Lauren hade då avböjt båda gångerna på ett snällt sätt. Och fortsatt vara trevlig mot honom efter det. Inga konstigheter, tänkte hon. Polisen tror att han valde ut henne som offer för, citat, det perfekta mordet då. Men så fick han reda kanske då på att hon skulle flytta snart. Och insåg att snart så kommer det inga fler chanser.
Det brinner i knutarna.
Exakt, det måste ske nu. I hans skriftliga bekännelse så står det att omkring 04.30 på morgonen 26 juni så klär han sig i svarta kläder, handskar och en skidmask över huvudet. Sen går han in i hennes lägenhet med sin master key och han smyger in i hennes sovrum. Och när han närmar sig sängen så vaknar Lauren av att golvet knakar. Och hon stirrar på honom och säger lugnt och tydligt, get the fuck out.
Mm.
Och han hoppar då upp i sängen och sätter sig gränslös över henne och försöker strypa henne. Hon kämpar emot som fan, de ramlar ner på golvet. Lauren drar av hans skidmask under den här striden.
Och det är jobbigt att lyssna på det här, för man känner verkligen att man hejar på henne. Förstår du vad jag menar? Alltså att man vet hur det kommer gå, ändå är man så här, jag kan inte sluta heja på henne.
Nej, såklart. Och hon skriker, nej Steven, sluta. Så hon har ju sett att det är han också. Sen fastnar hon på något sätt med båda sina ben under sängen, så hon kan inte sparka honom mer. Och då lyckas han strypa henne till döds. Han tror det tar cirka 15 minuter. Sen släpper han in hennes kropp i badrummet och lägger henne i badkaret och går hem till sin lägenhet och klipper sönder masken och handskarna som han haft på sig, spullar ner dem i toaletten. Sen går han tillbaka till Laurens lägenhet och börjar såga i hennes kropp med den här bågfilen då.
Ja.
Som han tydligen uppenbarligen då har införskaffat tidigare. Han lägger kroppsdelarna i sopsäckar och säger att huvudet, benen och armarna dumpade han i soptunnan vid den juridiska fakulteten och torson i tunnan vid Barristers Hall då. Sen rengör han bågfilen undermåligt, vill jag tillägga, uppenbarligen, och använder huvudnyckeln för att hänga in den i förrådet. Soptunnan vid juridiska fakulteten tömdes dagen därpå och de kroppsdelarna återfanns aldrig. Det är också så jävla, jävla hemskt. Att så här, ja, nu vet vi att de har hamnat där sopor hamnar.
Ja, slut. Usch, ja.
Och soptunnorna utanför Barristers Hall, där Torsson hittades, skulle tömmas dagen efter att polisen hittade den. Så det var en jävla tur att han, King Chapman, stod där och hade en näsa. Och det har aldrig förklarats hur Steven fick tag i en huvudnyckel. Det är ju helt sinnessjukt. Kan han bara säga det? Han har sagt allt annat.
Verkligen. Men han måste ha gått in och lås med lite så här, alltså, du vet, snott den, fått den jord, lagt tillbaka. Du vet, som man ser såpor.
Ja, men jag blev så irriterad. Så här, han har berättat allt annat. Han har berättat hur han mördat och stalkat
en person. Jag vet.
Berätta det med av ditt jävla... Ja. Det finns ett nyhetsklipp som blev väldigt viralt från när han det blev viralt när han häktades, men det är från tidigare när han blev intervjuad av en liten nyhetskanal utanför Barristers Hall ungefär samtidigt som Chapman och hans team genomsökte området. Så det var innan han visste om att det hade hittats en kropp. Vill du se det?
Ja.
Har du möjlighet att kolla på det nu?
Ja.
För då fick jag det till dig mycket för att också du ska få en... Du ska få höra honom prata och se hur han ser ut och sådär.
We went over, one of our friends had a key. We went inside and tried to see if there was anything amiss. But, I mean, she had a door jammed that was sitting right by it. So there was no sign that anyone broke in. I mean, the door was locked when everyone got here. I mean, we just don't know where she is.
What about in the, like, the parking lot area? I know they've been doing a lot of, I think that's where they have recovered the body or whatever they recovered from there.
Body?
Had you heard, had you seen anything there? Had you seen anything there?
Aye.
I mean, we don't know if this is the same person. You know what I mean? Like, they took out a body there earlier. We don't know if it's the same person or not. So that's how we're trying to ask people if they know who lived there. Are you okay, sir?
I think I need to sit down.
Okay.
Okej, det där var ju ändå spännande.
Mm.
Tyckte jag. Alltså jag menar, för det första så såg han ju inte så knasig. Alltså han såg ut som en ganska vanlig kille.
Ja, alltså jag tycker både och. Men jag tror att det är för att jag vet när man vet
ja.
Allt.
Nej men alltså mer så här, alltså inget man förväntar sig ska säga I want to stay clean for marriage.
Nej.
Maybe. Liksom,
han ser lite mer, ut som liksom, en typisk hacker i film eller någonting, fast smal. De brukar alltid visa som väldigt överviktiga. Men...
Ja, men jo, men precis. Man är så liksom lite så här sideshow Bob, alltså som en Simpsons-karaktär. Liksom.
Mm, exakt.
Men också det var så kul för när han bara, they found a body. Då ser man att det är ju information han får som gör honom förstört. Men sen så måste han ju fortsätta låtsas som att han blir ledsen. Och då tar
eller
i.
Så... Eller så tänker jag att han kanske blev väldigt chockad för han tänkte att de soptunnorna skulle vara tömda vid det här laget. Att,
men det är det jag menar. Man ser, nej, men man ser att han blir tagen. Alltså såhär, oj. Och sen han bara, nu måste jag då... Det här måste vara ledsen. Det här får inte vara chockad för att det är jag. Mm. Eller hur?
Jag kan säga vad det heter i alla fall. Det är på YouTube-kanalen WGXA och det heter Stephen McDonald, Stephen med PH, reacts to Lauren Giddings body discovery.
Steppen.
Om man vill se det. Steppen. Men visst är det en settling att ja, se. Alltså, även om det inte var något så här wow, vilket vad... skräll. Så nej, är det ändå
vet du vad jag tycker det är mest en settling?
Mm.
Det är den här känslan när man ser en helt vanlig person. Alltså så kändes det lite. Man såg en vanlig person.
Alltså, som hjälpte till att leta.
Ja, men en kille som verkligen typ jag skulle kunna pluggat med.
Mm.
Och så bara just. Att han bröt sig in och mördade henne och sen styckade henne. Och nu, det här är liksom efter att han har gjort det.
Mm.
Den grejen är så konstig. Det där tror jag att jag underskattar, eller liksom kanske inte ger polisen enough cred sometimes. När man kan vara så här, hur kunde inte fatta? Eller du vet...
Gud, ja.
Nej, men det är en helt vanlig person som man tycker, alltså som den där killen, jag, alltså, när man såg det där klippet, man blir inte rädd för honom. Jag blev inte nej. Ens liksom så här, put off. Utan det var mest man bara, ah, okej.
Okay. Ja, men det är verkligen, vanlig. Visst känns det som att som människa så borde man veta när man pratar med någon som har styckat en annan människa.
Ja,
Det är någonting vi borde födas med, känns ja. Det som. Den instinkten och vetskapen. Ja. Men det är det ju såklart inte.
Nej.
Ja, riktigt jävla... Jag fattar varför detta blev viralt i alla fall. För att det sa... Ja,
gud, ja.
Här var han en helt vanlig människa i samhället, trodde vi.
Mm.
Steven dömdes i april 2014 till livstidsfängelse med chans till villkorlig frigivning tidigast år 2041. 2018 startade Stevens pappa en GoFundMe-kampanj för att täcka rättsliga kostnader för att överklaga domen.
Mm-hmm.
Det fick mycket kritik och togs konstigt. Snabbt ner. Eller hur? Alltså, vad i helvete? Vad i den domen är orättvist? Och så här, ni måste hjälpa oss att överklaga det. Jag har inte läst GoFundMe-sidan. Det kanske fanns någonting som de ville att folk skulle veta om hans bakgrund eller någonting.
Ja, det är ju hans pappa.
Ja, exakt. Och man pratar ju alltid om... jag tänkte på det du berättade om sist. Om någon som hade haft en fruktansvärd barndom. Jag har glömt vad det var nu. Men liksom
William Bonin.
Exakt, just det. Att ja, vi vet inte, den personen kanske hade gjort det här ändå. Även om det inte var en fruktansvärd barndom. Och här känns det verkligen... När man pratar om Stevens barndom så blir det verkligen så här... Ja, smart unge, verkar ha kul, kollar på samurajfilmer med sin pappa, väldigt intelligent, lätt i skolan. Jag har inte läst eller hört någonting om mobbing eller så, liksom tuffade på. Alltså,
trauma, ingen lever utan trauma typ, alltså, det får vi väl också räkna med. Man kan inte tänka, det kan ju vara saker vi inte vet om, ja det kan det. Men det...
Ja men gud ja, men du vet, det, ja, hans barndomsberättelse är inte lyssna på den här fruktansvärda skräckhistorien.
Nej, nej, nej visst.
Nej, alltså, ja, men du fattar.
Ja, nej, really.
Det finns två stycken minnesplaketter till Laurens minne då i Macon. En finns på juridikfakulteten på Mercer University och en finns på en rosa bänk i Washington Park i centrala Macon. Och Lauren hade för vana att klä sig i just rosa på onsdagar Och nej. Maria har inte skrivit detta, men jag vet ju va, för jag har sett Mean Girls, att jag gissar att det kommer från Mean Girls.
Ja.
För där säger de ju, on Wednesdays we were pink.
Just det, det är på onsdagar. Fan, vad ja. Cool hon var, vilken härlig.
Ja, hon kallade det för Pink Wednesdays och hennes vänner och systrar fortsätter den traditionen för att hedra henne.
Gud, vad fint.
Ja.
Gud, vad mysigt att ha ett liv där man orkar bry sig om att ha rosa på sig på onsdagar.
Ja, alltså jag fick när det är onsdag.
Nej.
Vad är en onsdag?
Nej, men alltså jag fick en sån, du vet, pit in my stomach för att liksom bara, du vet, every day you go up, you get ready and then. Och det hinner jag lägga tid på. Jag vet inte, det känns bara så... Alltså, jag vet att hon var jätte... Jag menar inte, hon levde inte frivolous alls. Hon gjorde viktiga grejer. Jag bara, men det kändes så... Jag fick en sån jävla... jag vill också känsla.
Mm. Mm. Ja, men mycket med henne är verkligen så.
Men tack så mycket för det här, hörru du. Du och tack. Maria.
Jag ska berätta om källorna.
Gör det.
Det är en dokumentär på Discovery Plus som heter Nightmare Next Door, säsong 5. Episod 8, den heter Master Key Murder. Och så har hon läst på All Things Interesting, Daily Mail, The Crime Wire, WGXA.tv, Daily Mail och Talk Murder With Me. .com. Und das war alles.
Very good.
Dankeschön für diese Woche.
Tack så mycket för den här veckan. Jag översätter. Ha det fint nu. Vi hörs på torsdag för er som är Acast Plus-lyssnare, och annars så hörs vi på måndag igen.
Så är det. Ha det bra så länge.
Hej då.
Hej då.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.